Ni lyssnar på det 111 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Simon Svensson och Moa Lundqvist.
Ja, just det.
Hej.
Hej.
Chippen kallas jag nu för tiden, jag vet inte om du har missat det.
Fränt.
Det har inte satt sig ännu.
Nej.
Det har inte fastnat.
Men snart. Gott år, men fortfarande nej.
Snart.
Det har varit ett presidentval i Österrike som avgjordes igår. Det är tisdag idag när vi spelar in det här.
Mm.
Har ni hört talas om det?
Ja, att det var väldigt, väldigt jämnt.
Ja, det är många utanför Österrike också som har engagerat sig i det och varit nervösa inför det.
Ja,
alltså inte vi i Sverige, va?
Jo, ganska många i Sverige också.
Ja, men jag bara såg rubrikerna och så tänkte jag, det här har jag inte hört talas om innan.
Österrike. Det var en sån underligt
land. Pratar de tyska? Spännande.
Ja, men det är kanske inte superdignitet på den här nyheten, men det är större internationell nyhet än ett vanligt presidentval i ett litet random land, om man säger så. För att det såg ut som att Norbert Hofer kanske skulle vinna. Och han var då kandidaten som representerade Frihetspartiet, vilket är det Sverigevänliga partiet i Österrike.
Ja, det var gött.
Men det slutade ändå med att den vanliga kulturmarxist, landsförrädarkandidaten Alexander van der Bellen vann. Så att den Sverigevänliga kandidaten Hofer lyckades bara få 49,7% av rösterna.
Håll käft! Var det så jävla jämnt?
Ja. Det jag undrar är ifall det är mycket sådana sociala medier pepp nu i Österrike att folk så här skriver, vi är 50,3%. Vi är de 50,3%. Hashtag 50,3%. Ta ställning för alla människors lika värde. Vi gillar olika. För att vi i Sverige har haft den här långsamt sjunkande tron och peppen. Ni vet det så här, först så här, inte i vår riksdag. Sen, vi är de 94%. Mm. Okej, vi är de 87%. 78%. Vi är väl Niklas Strömstedt. Och så vidare. Men då orkar man hålla igång det på 50,3%.
Just det.
Återstår att se.
Vi är Österrike. Det är vi som är Österrike. Vi ska inte låta en minoritet på 49,7%
referera oss. Inte de mörkerkrafterna.
Inte de mörka 50%-krafterna. Är det också samma så en stuppare och säger så, vem här inne röstar på det Sverigevänliga partiet? Ingen säger någonting. Men hallå, det är ju 50%. Tyst.
Man träffar dem aldrig. Aldrig.
Väldigt konstigt.
Ja, men jag såg faktiskt en sån karta på alltså, hur folk i Österrike hade röstat. Och då var det att det typ var rött för alla som hade röstat på det Sverigevänliga partiet. Och det var hela Österrike. Hela Österrike var rött. Förutom de så här tre största städerna som var gröna då. Att det var sån supertydlig. Den klassiska polariseringen.
Ja.
Men det är ungefär, ja, då är flera människor i de här små prickarna då.
Det är skönt ändå med storstäder. Man kan sätta landsbygden på plats.
Men jag läste på lite grann om det här och den här då Sverigevänliga kandidaten i Österrike. Och det speciella med Österrike är att det är högerextremisterna som är landsförrädare. Alltså det anses patriotiskt och nationalistiskt att vara emot nationen Österrike.
Oh, ja, det är komplicerat.
Ja, det är snårigt.
Ja, för de som har varnat för den här Norbert Hofer, de säger, visst, han är så mjuk och fin i sitt sätt. Det var folk har sagt om den här Sverigevänliga kandidaten. Han har så vackra ögon.
Oj.
Men han är en fascist i fåra kläder. Det säger då de som varnar.
Ja.
Och det de då brukar peka på, bland annat för att bevisa det här, det är att han inte svarar tydligt ja när han har fått frågor om huruvida Österrike är en nation. Så här sa han nyligen till Die Presse. För mig är Österrike en nation. Men jag skulle inte fördöma dem som ser det annorlunda. Och Hofer är även hedersmedlem i den högerradikala studentföreningen Marco Germania su Pinkafeld, som i sina vad är det här för knasigt hittepåspråk, som i sina stadgar skriver att de tar avstånd från den historielösa fiktionen att det skulle existera en österrikisk nation.
Okej.
Det är en stor fråga i Österrike alltså.
Ja, och det här handlar ju då om att högerextremister i Österrike, de älskar ju inte Österrike, de älskar Stortyskland.
Just det, de vill tillbaka till det.
Så det är antinationalistiskt att vara nationalist i Österrike.
För det jävla snårigt att hålla koll på.
För oss svenskar så är det märkligt. Ja,
ja, det är obegripligt.
Ja, är du nationalist? Det betyder att du är för splittringen av de tyska folken. Gud vad antinationalistisk du är.
Jag älskar Österrike. Jag älskar det. Jag skulle kunna dö för Österrike.
Precis, det är det mest kulturmarxistiska du kan säga i Österrike. Då.
Coolt.
Identitärerna skriker inte Österrike åt österrikarna, utan de skriker: kan någon komma från Tyskland och annektera oss? Radera ut vår nation. Hofer har även uppträtt på partimöten med en blåklint.
Gammal folkpartistisk symbol, va?
Ja, på sitt kavajslag. Jag är i Sverige kanske, men då att blåklinten är i Österrike eller den tyskspråkiga världen, så är det en symbol för den stortyska rörelsen som populariserades av Georg Ritter von Schönerer. Och han var då en gravt antisemitisk österrikisk politiker, och han har beskrivits som Adolf Hitlers andlige far.
Okay.
Men nu hörde ni, nu gick jag i den här fällan med Hitler.
Oh.
Man har alltid förlorat en diskussion.
Just det, du kan inte dra en sån parallell.
Det var en jävla blomma för helvete.
Godwins lag. Ni vet, det är ju där när man säger, du tycker man ska bli vegetarian. Vet du vem mer som var vegetarian? Hitler.
Ja.
Vet du vem mer som gillade hundar? Hitler. Blir tramsigt.
Det är exakt det du gjorde.
Vet du vem mer som var för ett Stortyskland? Hitler. Åh, jag gick i fällan. Vet du vem mer som var för ett Große Germanisches Reich? Hitler. Men hur kan det vara relevant? Sluta med det tramset. Nej, men det blev bara 49,7%.
Så vi, ja. Men kallar de det fortfarande för Stortyskland, eller kallar de det för normalt att det är liksom Lilltyskland nu?
De kallar det väl bara för att de känner sig amputerade. De känner att något fattas i liksom organismen som är folket.
Har vi en möjlighet att starta och vilja vara för Storsverige? Det är inte så många som brinner för den, va? Ska vi ta tillbaka Polen och sånt?
Har vi haft Polen?
Tyskland har ju då. Var. Ryssland fram till Narva. Det vill jag ha tillbaka nu.
Ja, det är väl framförallt Finland som ligger närmast i hans.
Norge lite grann också. Det har man kunnat drömma om.
Ja, men fornstora dag.
Men då är det ju mer en dröm om att vi ska invadera dem.
Vi ska ta med.
Alltså Österrike är den så här lilla delen som vill bli tagna av de stora.
Sträcker ut sina händer.
Om du vill ha mig, nu kan du få mig så lätt. Ja, men som sagt, det blev en rungande 50,3% seger här.
Skönt.
Så att, det kan man säga att den liberala eliten, de talepunktsläsande, korrupta, skriva på TTIP-avtalet politikerna har för alltid segrat nu, tror jag.
Ja.
I och med den här mäktiga 50,3% segern. Nu har ni visat alla Anna Kinberg Batras of the world att ni erbjuder ett tillräckligt hoppfullt alternativ för att den här nyfascismen aldrig ska kunna utöva lockelse igen.
Mm.
Det måste vara spiken i kistan. Den här 0,6%-enheter.
Det känns så tryggt.
Segern.
Underbar utveckling.
Tack för att du inspirerade oss, Fanderbällen, eller vad heter.
Har ni hört talas om Stampen?
Tidningskoncernen?
Just det, det är den jag talar om.
Ja och nej.
Ja, det är i alla fall ett stort någonting, Moa, som kallas för Stampen. Och de har nu nyligen tvingats till rekonstruktion.
Mm-hmm.
Det är inte många som vet vad det är. Nej. Så jag tänkte förklara. De själva förklarar så här: Peter Jörne, som är deras chef, huvudägare igen. Vi gör det naturligtvis för att rädda 3000 jobb.
Okay.
En massa fina företag och för att säkra utgivningen av våra tidningar och sajter. Så man undrar lite, varför gör inte alla företag så här?
Det låter ju som att det får bra konsekvenser.
Findus borde ha gjort det.
Ja, rekonstruktion.
Det går dåligt för oss. Ja, men hallå! Gör en rekonstruktion då. Men det gick i alla fall väldigt dåligt för det här stora företaget. De ville berätta det för allmänheten. Vet ni vad de gjorde då?
Nej.
De hyrde in sig på Svenska mässan i Göteborg.
Okej. Okay.
Mm-hmm. Kanske Göteborgs dyraste lokaler. Och så satte de där och bjöd in alla. Jag tänker mig att de också grät och torkade tårar med 20 lappar. Så här, förlåt, det går så dåligt.
Men det är också så här att vi vill berätta om det här. Vi vill nå ut. Hur ska vi göra? Vi är ett av Sveriges största medieföretag. Har vi någon plattform för att berätta om hur det går?
Jag kan inte tänka mig att det skulle
komma på någon. Nej. Vi äger ju massa tidningar. Vi får hyra.
Vi är med på bondens mark.
Vi får hyra världens största mässhall, tror jag. Mm. Och så kanske vi kan få in alla från en lista som är intresserade. Vi har bokslutet här på papper, skräckt om. Pappret var slut i skrivan, så vi fick skriva ut på 100 lappar. Men jag tror ni ska se vad det står ändå. Ta förresten lite snittar. Eller snittar, det är såna här räkmackor från Skybarn här uppe. Så, var var vi? Jo, vi har så dåligt med pengar, va? Ja. Hur har det då blivit så här nu?
Svineri.
Svineri antagligen. Men en del säger ju bara så, ja, det är ju tidningsdöden.
Mm. Mm.
Sluta skjuta upp den här långsamma döden nu. Bara dö någon gång. Sluta rekonstruera hela tiden. En del skyller på ägarna. För att det är ju så att de har haft skulder. Alltså skulder så stora som man knappt kan förstå det här. Liksom. Det liknar inget.
För rekonstruktion är skeendet innan konkurs.
Ja, jag vet faktiskt inte vad det är.
Det var någon som sa det, men jag vet inte exakt vad det är man gör.
Nej,
men
det låter lite diffust.
Okej, man kan antingen göra konkurs då, eller så gör man om lite.
Men först gör man en rekonstruktion, går inte det blir nästa grej konkurs.
Nej, vi hoppas att det går då. Men de här skulderna är så enorma så att det möjligtvis liknar Jonathan Sunges skulder till sin mamma. Möjligtvis. Jag läste i Helsingborgs Dagblad. Det var någon som ville ge sin syn på den här saken. Ni vet sådär som journalister gör ibland, som om jag skulle bry mig om Petter Larsson tycker om det här. Petter Larsson, jag vet inte vem Petter Larsson är. Ja, jag kan väl läsa det då, det står ju i tidningen. Då är det väl intressant, antar jag. Petter var inte så glad för att Göteborgsposten hotas med nedläggning. För han har växt upp med den tidningen. Och han beskriver den så här då. Den fina gamla tidning som jag är uppväxt med, där jag lärde mig avsky musikrecensenterna, beundrar de mest svårbegripliga litteraturkritikerna och garva åt den urtråkiga Kvasthilda.
Det var två dåliga saker och en bra sak med GP.
Ja, man vill inte ha Petter som talare på en begravning riktigt. Han älskade GP. Och det bästa han kom på att säga var att musikrecensionerna var förskräckliga. Litteraturkritikerna var svårbegripliga. Det finaste han kunde säga. Och seriestriperna pistrist. Ja, så det här var det positiva med Göteborgsposten då. Kanske måste den inte finnas, känner man lite då. Sen ska Petter då sätta fingret på vad problemet är med tidningskrisen. Lite är det, säger han, att folk läser gratis. Tar man åt sig? Mm. Just det, det gör vi alla tre här.
Nej, jag har faktiskt en helgprenumeration.
Okej. Ja, men precis. Då behöver inte du känna samma skam som jag. Framförallt menar Petter Larsson, tror jag han heter det här då, att det är ett annat problem här. Problemen är, skriver han, att för många läser gratis på nätet, men framförallt att annonspengarna flyttar till internetföretag som Facebook och Google.
Just det. Mm.
Så pengarna går inte längre till våra svenska kapitalistsvin med höga hattar, utan till amerikanska kapitalistsvin med, vad har de? Två bilar?
Ja.
Monokel, jag vet inte.
Det är en möjligt.
Upp till två bilar kan de ha.
Ja. En pool har de nog ibland också, tror jag.
Mm. Ja.
Men Petter gillar ju GP, men jag gissar nu att han inte gillar deras ägare. Det kan vara mina fördomar som spelar in här, men jag ska läsa upp nu två meningar. Och jag tror och hoppas att det är Petters fördomar jag gör utlopp för här. Så här skriver han. Men i fallet Stampen stavas problemet inte bara med annonstapp. Det bär också den förra koncernchefens ansikte, Thomas Brunegård, en gång Burger King-direktör.
Okej. Ah,
han är ingen sann publicist. Han är en sån som
hamburgerkille.
Kränga hamburgare.
Man hör nästan sånt filmljud. Och nej, inte en Burger King-direktör. Man ses framför sig en tjock gubbe liksom, med hamburgdressing dräglandes. Nu ska vi ut en tidning! Det här, nu var det mina fördomar.
Ja, det var.
Burger King, ett välskött företag. Det går bra för. Usch, inte ska han in i Stampen väl? Hoppas jag inte, för Brunegård bestämde sig, han kom in där för ett tag sedan och så bestämde han sig för att Stampen skulle bli en bjässe. Du och jag känner inte riktigt till Stampen, Moa, pratade vi om innan, men han, och det ville han ändra på, han ville att det skulle bli lika stort som Bonnier och Schibsted. Och då lånade de en massa pengar som de köpte saker för, alltså tryckpressar och skit. Som någon jävla lyxfällan tatuerad kille med sockerberoende, betedde han sig. Vi ska ha grejer, vi lånar pengar.
Men det låter ju lite, alltså just att satsa mera då på papperstidningsproduktion.
Mm.
Att
det var dumt?
Att det var dumt, jag vet inte.
Nej.
Man kanske hade kunnat hört någonting, att någon säger något om digital utveckling.
Petter,
att det är framtiden.
Är på din sida här, han säger så här, det är svårartat fall av hybris. Man växte och man växte och man sprack. Och det är ju lätt, Ola, att komma så här i efterhand med facit i hand och säga så.
Ja, jo, fast jag känner att det var en ganska lätt trendspaning, den här digitala utvecklingen.
Att internet finns.
Att det blir mindre och mindre papper och mera oh, internet.
Så här i efterhand så är det lätt.
Det var, lätt och, det var också lätt i förhand för alla nästan.
Thomas Brunegård som ville bli ett nytt Schibsted. Det går bra för dem, tänkte han. Men man hör ju liksom ett Spotify beskrivas på det sättet. Jag tror det var igår en artikel om dem och då var rubriken så här: Spotify har ökat omsättningen med 18 miljarder! Hurra, tänker man. Ja, härligt. En liten bisats längst ner stod det. Förresten, de går back med 1,6 miljarder om året. Så man skulle kunna kalla det också svårt att fall av hybris. Men istället, men det var väl ingen hamburgardirektör som driver det. Det är väl därför som de får kallas för startup istället. Vårt häftigaste startup, tycker jag att stampen också borde vara. Ett startup som gick snett bara.
Är Spotify ett startup fortfarande?
Ja, precis. Om du googlar startup så kommer Spotify. För vi har inte haft så många efter dem.
Varför var det tills?
Det kommer Spotify och Soundcloud och sen så finns det massa som är så små så de finns inte liksom.
Men jag tror att startup betyder typ att man ett nytt företag. Nej, jag har ingen aning vad det betyder då.
Alltså poängen är att ingen vet vad det betyder. Nej, okay. Men det är ett fint ord för en politiker att säga. Och det bästa exemplet då är Spotify. Men Petter beskriver i alla fall ägarna att de har tagit ut massa bonusar och löner och utdelningar. Och alla de här tre orden betyder pengar.
Pengar, ja.
Just
ja,
det. De har tagit ut pengar. Man länsat bolaget på pengar, enligt Petter. Men ärligt talat, vad kan man förvänta sig av en Burger King-direktör? Eller som Petter skriver, vill man döda en anrik tidning ska man anställa en hamburgardirektör. Alltså han spottar verkligen på alla som jobbar med hamburgare.
Men jag kommer ihåg att det var så när jag gick på journalisthögskolan att det pratades om att det var så viktigt att publicister drev de här företagen. Mm-hmm. För att det är inte så lönsamt med journalistik typ, tror jag. Så att det måste vara någon som är beredd att göra det lite halvt som public service nästan. Men när det är sådana som bara kommer företagare på andra håll och kommer in och liksom ska bara tjäna pengar och driver som vilket företag som helst, så då kommer man på att det är inte lönsamt att massa i Saremba ska göra ett grävande reportage i ett halvår om tillståndet i svensk sjukvård.
Okej, jag trodde här att han menar att hamburgare var något negativt, men han menar mer att det inte är en publicist. Det är det som är hans poäng kanske.
Kanske.
Så man, om jag skulle träffa honom och ska säga jag var på McDonald's, och han bara McDonald's. Då skulle han mena inte att det är ett dåligt jobb, utan att du är inte publicist direkt, va? I alla fall, Stampels ägare har varit pissdåliga. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Det är nog mer eller mindre fakta. De har tagit ut massa pengar och nu så säger de hoppsan, vi har inga pengar. Nej, men ta inte ut massa bonusar då om ni inte har pengar, dumma idioter. Och med tanke på det så tycker jag att det var perfekt att annonspengarna går till Facebook och Google istället. För deras ägare är inte så dumma att de investerar massa miljoner i någon papperstidning. De, precis som du säger Ola, de har ju kommit på att det finns internet. Och inte då att de har investerat pengar i en tidning vars främsta fördel är att de har en pisstråkig serie i slutet. Som man kan älska för den är så dålig. Kvast Hilda, du finns inte mer. Du får alltid död på grund av Burger King-direktören.
Ja, det är sånt där, man får inte skämta om det här egentligen. Det är ett hot mot demokratin. Mm. Det är inget man skojar om.
Ja, just det. Det är det viktigaste att komma ihåg.
Det var läskigt att stampen är liksom något som ska rädda vår demokrati. Jag får inte det förtroendet riktigt. Nej. Det här företagsnamnet, men jag är så ytlig.
Så att det låter som ett husdjur som de har haft.
Ja, de kanske kan testa byta namn till att börja med och se om det går bättre. Fler vill köpa deras tidningar.
Bonnistedt.
Det kan, ja, eller så mediagroup.com kan de döpa om sig till, för då kommer det låta som internet och framtiden.
Search group media,
yes,
zone.
Yes.
Spotify ska vi ha.
Yeah, Spotify we like.
Hörrni, ungdomar, tänk på vilka som försvarar era rättigheter. Glöm aldrig Årdalen 31. Gå med i facket. Fackförbundet Jusek och Akademikernas A-kassa sponsrar Lilla Drevet. Och du ska ju gå med i Jusek om du är samhällsvetare, ekonom, kommunikatör, jurist eller jobbar inom HR och IT. HR står för Human Resources.
Ja, mänskliga resurser på svenska.
Det är personalavdelningen på ett företag. Jag jobbar med human resources. Jag sa human relations förra veckan.
Jaså.
Oj, vad många som haft roligt åt det då.
Jag hade roligt nu.
Jag har också jätteroligt att det.
Det är väl inte så kul, är det? Jo, human relations.
Det är kul.
Det är ju sexolog du beskrev.
Det är ju samma sak ungefär man ska ha koll på.
Jo.
Ja, det var bara ett test för att kolla att ni lyssnar. Först och främst så ska du gå med i A-kassan. Akademikerna säger för alla er som har eller är på väg att ta 180 poäng eller 120 poäng om du pluggar under det gamla systemet. Att vara med i akademikerna kostar bara 100 kronor. Ungefär vad en Aftonbladet och en dubbeljapp kostar. Det är 100 kronor i månaden dock. Och då får du en inkomstförsäkring som ger dig upp till 20 000 kronor när du är mellan jobb.
Hur många Aftonbladet och pizzor är det?
Ja, gud ja. Det är... Du kan stapla Aftonbladet och pizzor på rad så räcker det hela vägen till månen. Gör det. Läs mer på aia.se om hur du gör för att gå med. Och det viktigaste är inte att du är med i akademikernas utan att du är med i en A-kassa. Gå in på välja akassa.se för att ta reda på vilken A-kassa som passar dig. Och medlemskapet i akademikernas bör som sagt kombineras med ett medlemskap i facket. Framförallt på grund av den kraftigt förbättrade inkomstförsäkringen. A-kassan ger då ersättningen på 80% av lönen upp till 25 000. Men många i ljusäckbranscher tjänar betydligt mer än så. Och de har ju då inrättat sina liv därefter. Så därför kan det bli en hård smäll om man inte också har försäkringen man får via ljusäckmedlemskap. Som ger en inkomstförsäkring på 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Och förutom inkomstförsäkringen så erbjuder ljusäck massa annat stöd i karriären. Som rådgivning, seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profiler bland annat. Läs mer på ljusäck.se. Att vara med i akademikernas och ljusäck kostar 351 kronor. Är du redan AIA-medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Skriv gärna din ansökan om du tog steget och gick med i ljusäck och snedsträck eller akademikernas A-kassa tack vare den här podden. Skriv också gärna i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack akademikernas A-kassa och tack ljusäck.
Snart är den svenska sommaren här. Ja. Och hur märker man det förutom på att alla människor mellan 21 och 55 skyller sina depressioner och sin bronkit på pollenallergi? Svaret är, man märker det på att det larmas om en kommande kris inom förlossningsvården. Eller hur? Då nalkas sommaren i Sverige. Det är liksom vartenda år. Det är sill, man ska köpa sill och det. Jag vet inte hur man firar sommar. Men det är det här med sill och att det regnar på midsommar. Och, och så sen larmrapporterna.
Men det är skönt ändå att de skyller depressionerna på pollenallergi.
Ja visst.
Det är mycket lättare att hantera. Än att de ska komma så här, åh, jag är deprimerad.
Då är det så här, jag är väl pollenallergisk idag. Ja. Och den senaste månaden var jag pollenallergisk sedan december förra året faktiskt. Och så kan det vara.
Skönt att du bara lägger din pollenallergi på mig. Bara det. Orkar inte att skulle på vara deprimerad. Orkar inte bära din ångest.
Pollen känns logiskt på något sätt. Att man mår dåligt.
Det där är nog bara lite pollen, hör du.
Jag tycker det är ett fint system vi har på våren. Det känns tryggt.
Man kan inte ge tipset bara ta en promenad. Utan det är mer...
Nej, ligg hemma. Mm. Fortsätt ligga hemma.
Dra täcka över huvudet då, så kanske det blir bättre.
Nej, prata inte med mig. Prata inte med mig om dina problem. Det är bara pollen. Ligg hemma nu. Ligg hemma i någon månad så... Så det är bra sen. Orkar inte.
Pollenallergin och larmrapporter. Visst, det kommer kanske 1000 larmrapporter varje vår. Om att alla kvinnor som varit dumma nog att bli på smällen antagligen kommer behöva föda sitt barn i en skåpbil på E4. Så kommer det se ut i sommar igen, skriver tidningarna. Nu blir det det.
Är det för att alla har semester?
Det är precis, det är logiskt egentligen. Alla har ju semester, vad fan trodde ni?
Så det är väl lika bra föda ut den nu då.
Det är Groundhog Day, och är det något som gör mig vansinnig så är det så, det är Groundhog Day. Ni kanske sett den filmen, annars förstår ändå vad jag menar. Att samma sak händer om och om igen, man blir liksom vansinnig av att det återupprepar sig exakt samma mönster varenda år. Och det här året när jag återigen läste de här larmrapporterna om att det är svårt att rekrytera personal, barnmorskorna är oroliga, kvinnor kommer behöva föda på ställen som är långt från där de bor och så vidare. Då kände jag att nu har jag fått nog. Nu har jag vänligen fått nog.
Så du sökte jobb som barnmorska?
Nej, Simon.
Det behövs sommarjobbande barnmorskor alltså. Det kan man inte ta.
Alla 15-åringar som annars plockar jordgubbar. Jag får lösa en kvinna.
Ja, men för att jag höll på och hade sådana jobb, kommer jag ihåg. Det var bara så här låtsasarbeten. Nej, precis. Men det var tips att vi fick alltså de kommunala sommarjobb. Och det var att man röjde sly. Man fick en slysax och så klippte man av småbjörkar.
Eller så bara, det är inte samma sak som att förlösa ett barn.
Så skottade vi bark en gång, kom jag ihåg.
Men det är lika viktigt, va?
Då satt en stor hög med bark på ett ställe, så fick vi skotta ner en skottkärra och gå iväg och sprida ut i skogen på något ställe. För att det var någon slags hinderbana som skulle vara bark i botten. Men jag kommer ihåg att vi jobbade med det i 2 veckor. Sen så kom det en traktor och gjorde det arbetet vi hade gjort på 2 veckor på då en halvtimme. Alltså det blev så tydligt att det här var bara ett påhittat jobb. Att vi gör det här långsammare nu bara för att sysselsätta 20-15-åringar. Men då kanske de kan få förlösa barn istället.
Du är en del av problemet, Ola, när du föreslår det här. För problemet, alla har ju identifierat problemet egentligen. Att det liksom, och jag tänker inte vara... Jag har som sagt fått nog. Jag har fått nog av den här upplevelsen av att det händer samma sak varje år. Och därför så har jag kommit fram till att jag måste gå ut nu med att det här sista året det här händer. Och det är ett hot. Att sker samma sak igen nästa år så begår jag ett brott. Mm. Och det är liksom, Ekot rapporterade i veckan att 13 av 19 avdelningar i vårdförbundet anser att situationen i år till och med är värre än tidigare somrar. Alltså det är ännu mer kaos och panik som nalkas. Det saknas personalresurser, och även om vissa landsting skjuter till några miljoner så räcker det ju inte. Inget blir ju bättre, och det är för att alla skiter i barnmorskor och sjuksköterskor. Och jag vägrar faktiskt ha någon mer politisk analys än så, faktiskt. Jag vägrar. Alla skiter i kvinnor och kvinnors kroppar och de som jobbar med kvinnors kroppar, och jag tänker inte nyansera den bilden. Där står jag nu och stämmer då, om det är så himla jobbigt. Allt är regeringens fel och mäns fel. Kan vara ett helvete allihopa.
Så vi män bryr oss inte ens om vad avkomma.
Ingenting bryr ni er om. Nej. Ni skiter i allt, ni vill att vi alla ska gå under. Helvetets eldar ska sluka er. Regeringens förslag, som sagt, som lösning på problemet. Vad kan det vara då? Jo, det är väl att kvinnor ska lära sig av bältdjuret som kan skjuta upp sin förlossning. Vi tycker det verkar vara den rimligaste lösningen, säger Gabriel Wikström. Och det tycker jag är ignorant, och jag blir förbannad. Och regeringen, som dessutom kallar sig för Sveriges första feministiska regering, har gjort dick shit. Och de ska också vara en grön regering. Hur kommer det sig då att de inte gör något åt det här? För att kvinnor som åker runt mellan olika sjukhus innan de ska födas står för 39% av koldioxidutsläppen i Sverige. Vad i helvete, säger jag?
De klimatkompenserar ifall de inte föder barnet.
Om barnet dör.
Så ja, ni kvinnor står för alltså så mycket. Shit, det visste jag inte med.
Det är en siffra som många inte har varit i kontakt med. De blir chockade.
Det är kvinnor,
med kvinnor som sitter i en taxi och skriker i värksmärta. Smärtor. De står för liksom, ja, det kan till och med vara 50% av koldioxidutsläppen. Vem vet? Mm. Det finns liksom ingen ursäkt för att inte göra någonting åt det här för vår regering. Det finns inga dimensioner i det här jag inte har förstått. Allt jag vet är att ingen barnmorska ska behöva vara stressad eller tjäna för lite pengar. Och allt jag vet är att ingen gravid kvinna ska behöva gå runt och tänka, var ska jag föda? Får jag plats någonstans? Behöver jag föda en övergiven tågvagn på en åker? Kommer en överarbetad barnmorska få en panikångestattack i min pelvis så jag spricker upp till nackkotan? Aldrig mer, inte en sommar till, vill jag att det här ska vara stämningen i vårt land. Det är allt jag behöver veta. Att det är nog nu. Och det jag kräver är också ganska enkelt. Och det, jag vänder mig direkt till regeringen när jag säger det här. För jag vet alltid att ni lyssnar på lilla drömmet. Det vet vi alla. Plocka fram, låt säga, 10 miljarder kronor. Jag vet faktiskt inte hur mycket pengar.
För du sa innan att man redan kastat miljoner och det räckte inte.
Vissa landsting skjuter till någon 10 miljoner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Biljoner här där. Men det räcker ju inte. 10 miljarder euro eller dollar skulle jag säga, men en bra startsiffra. Jag är inte ekonom.
De här stampens ägarnas bonusar.
Ta dem, gör vad som helst. Jag är liksom inte, jag är inte kräsen vars pengarna kommer ifrån. Det kan vara knarkhandel, vapenförsäljning, vad som helst egentligen. Jag vet bara en sak, och det är att ta fram de jävla pengarna och gör det nu. Om man vill föda barn inne i ett rum där väggarna är byggda av exklusiva gotländska orkidéer, så ska man få göra det. Om man vill föda i ett badkar som är fyllt med Per Gessles blod för att man har läst att det ska skydda barnet mot autoimmuna sjukdomar, då ska man få göra det.
Okej, okay, så att det är alltså gravida kvinnors önskemål ska man gå till mötes?
Alla, vad det än är.
Barnmorskorna, har du träffat en gravid kvinna? För de är fullkomligt galna.
Och allt det ska man gå till mötes. Vi ska skipa någon slags historisk rättvisa för alla de här somrarna när det har varit överjävligt. Jag kräver att varenda person som ska föda ska få välja mellan att föda i ett rum som antingen är inrett med bladguld eller bladrubiner. Bladrubiner, men finns inte, säger ni. Fixa det då, för ja. Det är liksom det är där vi är nu.
Det är det den gravida kvinnan vill ha.
Varenda av hormonkaos orsakade nyck.
Det ska vi gå till mötes. Barnmorskorna ska tjäna 550 000 kronor i månaden efter skatt. Ja. Hör ni det?
Vi håller ju koll på fotbollssupporterna, så varför inte de här? De är exakt. Lika galna ungefär.
Människor till mötes, de ska föda barn. Jag kräver att Stefan Löfven personligen importerar exklusiva droger som kvinnor kan få välja att ta under sin förlossning, så det känns som att vara på ett underbart roligt rave ute i skogen om man är rädd för att föda. Jag kräver också att varje gravid person ska ha tillgång till en barnmorska direkt liksom från befruktningsögonblicket. Man ska kunna ringa en barnmorska direkt när man har kommit och bara, det kan vara så att jag är gravid nu. Sen ska man få dagligt stöd av en barnmorska och en läkare. Och man ska få exakt vad man vill. En manshåra utklädd till Gustav Fridolin, masserar ens fötter och dansar. Om det är det man vill ha. Förstår ni var jag kommer ifrån? Att det här är viktigt.
Jag vet, om det är det man vill ha.
Om det är det. Såklart, alla måste ju inte få samma sak.
Om det, ja, precis. Men det är väl någon varningsklockan då, om det är det man vill ha.
Det är inte er mäns tid att döma vad en gravid kvinna vill ha.
Vi ska ha så högt i tak i vår tolerans.
En gravid kvinna vill att en mans hår utklädd till Gustav Fridolin ska dansa för henne, och då är det det som händer, kosta vad det kostar vill. Och när man väl har fött sitt barn, ja, då ska en representant från regeringen komma med 10 000 röda rosor doppade i guld och ge det och lägga det vid en säng. Och det här tycker inte jag är för mycket begärt. Och jag vill också förtydliga att det här alltså är ett hot, att om de här kraven inte uppfylls så kommer jag upprepa den här fruktansvärda ranten för alla i regeringen medan de ligger i en sån maskin som simulerar en förlossning. År efter år kommer jag göra det. Varenda vår kommer jag göra det tills någon dör av ångest. Och så hård måste jag också vara, för att det är nog nu. Jag känner inte en sommar till.
Jag kan
inte
få tala för hela det manliga släktet och kanske regeringen när jag då säger nej, det här kommer inte hända med. Jag är ledsen.
Simon, du ligger inte i en sån maskin som simulerar en graviditeten, och du har inte hört den här ranten för 55:e gången, för då kommer det vara annat ljud i skällan.
Simon, redan efter 55:e simulerade förlossningen, hur kommer du bara lägga dig och skrika, nej, vi ska ha poliser och JAS-plan, inga pengar till barnmorskor. Jag kommer inte dyka under. För tortyr.
Stockholm behöver faktiskt en ny arena. För Friends är inte så bra. Jag är ledsen, men nu blev det så.
Skriker i en förlossningsverk. Nu blev det så. Nej, nu är det nog.
Det har rapporterats på senaste om att svenska samhället tappat kontrollen över olika utanförskapsområden. Har ni sett det?
Stenkastning har jag sett saker om.
Ja, det är väl det jag också har sett.
Staten Sverige har inte våldsmonopol längre, utan olika typer av gäng har tagit över den verksamheten. Mm-hmm. Det var reportage och debatt om det i Agenda. Såg ni det?
Nej.
Inrikesminister Anders Ygeman och Centerpartiets ledare Annie Lööf debatterade problemet.
Om det är bra eller dåligt?
Jag har inte klippt ut något nu, men debatten var ungefär så här. Vi måste ha fler poliser. Nej, vi måste ha fler poliser. Vi måste ha fler poliser. Nej, Anders, vi måste ha fler poliser. Nu lyssnar du på mig, ja. Annie. Vi måste faktiskt ha fler poliser. Nej, vi måste ha fler barnmorskor. Nej, det sa ingen.
Nej, det säger de aldrig.
Ni hade makten i 8 år, ni har haft makten nu i 2 år. Så att, fler makten.
Det kanske behövs fler poliser. Jag vet inte. Svårt för en lekman att bedöma. Mm. Hur många är lagom?
Brandmän är nästan alltid exakt rätt. Det säger man här så. Nu brann mitt hus ner igen. För att de var så upptagna. Fanns inte en enda brandman att tillgå.
Men de har alltid perfekt avvägt många. Mm.
Eller så inte det, betyder inte det att det är för många.
Jo, det är antagligen så. Hur många brandmän går det per brand i Sverige? Vi kan ta några av dem och sätta dem i polishögskolan.
Ja, men det märktes, jag tänkte på den här debatten, att hela debatten i Sverige har gått in i ett sånt skede nu. Att det är hårdare tagtävling.
Ja.
Mm. Det är ingen fritidsgårdar.
Jag tänkte fråga om det var någon som hade föreslagit det hittills. Men då är det inte så längre.
Nej,
att det är ett förslag.
Nu vill vi svenska folket bara att Anders Ygeman ska komma in med sin batong och ta oss ordentligt.
Ja, visst.
Om ni förstår vad jag menar. Jag förstår inte vad jag menar heller. Men ni fattar ungefär.
Ja, men hårdare tag, inte när jag var ung så var hårdare tag en sån röd lampa. Om någon sa det ordet, då visste man att den jäveln var dum i huvudet. Och den ska man tycka, men nu säger alla det.
Ja, det har kommit en sån trend. Skitsamma, jag ska faktiskt inte prata om vad man ska göra åt de svenska utanförskapsområdena. Jag tänkte prata om en debatt som uppstått i Norge som en följd av rapporteringen från svenska förorter. För det var så att norska public service TV-bolaget NRK gjorde ett reportage från Husby i Stockholm. De försökte intervjua nationalekonomen Tino Santajaji.
Men vad fan, har inte de egna områden att undersöka, norrmännen?
Egna drabantbyar.
Ja, de kallar det. Måste de komma till oss och säga så? Titta!
Jag tror att det är för att det norska ordet för förort är så fint, drabantby. Så det kanske blir en så här positiv stämning då, där det är inget problem.
Vackra miljöer och bara mys.
Drabanterna, det är väl så här kungens stiliga livgarde. Det är en by där de bor, spatserar omkring.
Himla trevligt.
Hiphopparna är alla som petar där. De har det så bra. Det går bra nu. Ja, det gör det. Jag bor ju i en drabantby, för guds skull.
Tackar jag, en drabantby. Jo, men det var att de försökte intervjua den här nationalekonomen då på ett café i Husby. Så blev de bortjagade av ett gäng med aggressiva män. Och vänsterpartisten Ali Esbati, som också bott i Norge massa år och varit aktiv i den debatten, i den norska debatten, skrev på sin Facebook-sida att NRKs reportage från svenska förorter var missvisande och rasistiskt. På något vis skrev han det. Jag vet inte exakt hur, för inlägget verkar inte vara kvar.
Okay.
Jag kunde inte läsa det. Länken funkar inte. Så jag har bara fått det så här refererat att han sa något sånt.
Ja, jag har också fått det refererat till mig på det sättet. Men då tolkade det lite som att han var en fritidsgårdsmänniska.
Esbati, ja, han är ju vänster och så.
Ja, då är han en fritidsgårdsmänniska då.
Ja, men jag har inte läst Esbatis inlägg. Jag har heller inte sett NRK-reportaget.
Snyggt.
Men det är inte så viktigt för det jag tänkte prata om. För det jag tänkte på är att det som hände var att som ett svar på Ali Esbatis Facebook-inlägg så ritade den norske satirtecknaren Thomas Knarvik en bild där han avbildade Ali Esbati som en apa.
Nej. Satirtecknare alltså. Can't live with them. Can't live without them.
Jag kan visa er en bild på den här. Har ni sett den?
Nej. Det var bara en apa, rätt och slett.
Nej, det är en text också.
Han hänger i ett rep här. Vad fan är det här för en bild?
Apenes konge. Ni är rasister. Ni är rasister.
Jag ser inte det roliga, men det ska man inte bedöma. Ja,
det står...
Nej, man ska aldrig.
Det står Apenes konge står överst och så är det en bild på Ali Esbati som apa som hänger i en lian, visar upp en så här färgglad aprumpa och Esbati säger så här, ni är rasister.
Det är nog någon melodi här, va? Ni är rasister allihopa. Kanske att en norrman känner igen vilken melodi det är.
Och det som hände då var att någon anmälde den här bilden och jag tror den togs bort från Facebook. Sen kanske den kom tillbaka eftersom att jag kunde hitta den uppenbarligen. Men det här utlöste en debatt i Norge. Och den debatten är så otroligt fascinerande. För jag fattar om debatten är på den här, ni vet, yttrandefrihetsnivån som debatten är kring Dan Park. Att ena sidan tycker att han ska få hålla på. Att det är fel att lagen om hets mot folkgrupp finns. Alltså den åsikten kan man ju ha. Men det är ju inte som att de som är emot lagen om hets mot folkgrupp därmed brukar anse att allt Dan Park har gjort är orasistiskt. Nej. Förstår ni?
Mm. Just det. För den här bilden till exempel var ju... Den var väl rasistisk? Eller, visst var den det? Jag kan inte säga något annat syfte med den att den var bara sa att Ali var en apa.
Men att vissa kan tycka det, att det är fel att lagstifta bort rasistiska bilder och yttringar. Men och en sån debatt kan man ju ha, att inte fan vet jag, den kanske ska få ligga på hans Facebook-sida då, ifall det är det man vill diskutera. Men i Norge är debatten om den här bilden så här, är den rasistisk? Mm. Går det på något sätt i vår kulturella kontext att tolka den som rasistisk? Finns det någon tradition av att avhumanisera icke-vita genom att avbilda dem som djur, i synnerhet apor? Finns det kanske en sån tradition som exakt alla som ser den här bilden associerar till direkt? Eller finns det inte en sån tradition?
Men tänk om det inte finns det i Norge liksom. För i så fall är det ju jag som är rasister nu. Att jag säger så här, alla invandrare är apor, för att jag ser den bilden.
Ja, vi får ha det förbehållet att det är så extremt stor kulturell skillnad mellan Sverige och Norge. Så att vi alltså, kanske inte alls kan...
parallella universum.
Och den här satirtidningen tittar på mig och bara, är du helt sjuk i huvudet? Vad händer i ditt huvud, Simon? Och jag bara, förlåt, men jag trodde att det var du som menade att han... Nej, absolut.
Ja, men det är i alla fall, det är den debatten då, är det rasistiskt, det man försöker komma fram till i Norge. Och de hade en debatt i Dagsnytt Atten, Norges Studio 1 typ, verkar det vara. Och där hade de i alla fall en debatt om hur vidare det är rasistiskt eller inte att rita invandrare som apor. Tre vita män var inbjudna. En då som tyckte att det var problematiskt. Två som tyckte att det är bara galna extremistvänstersvenskar som tycker det är rasistiskt när man tecknar invandrare som apor.
Men hade de något argument för varför det inte var? Alltså var...
Ja, jag klippte ut lite här. Ja. Den ena av dem då som inte tyckte att det var rasistiskt var tecknaren av bilden. Den andra var debattören George Gooding. Han förklarade att bilden inte var rasistisk.
Budskapet är att kritisera Esbati för hans härsketekniker i den offentliga debatten. Och det jag har tagit tag i idag är att plocka från varandra alla de felaktiga argumenten som har blivit brukt för att hävda att den här tegningen må entydigt förstås som ett rasistiskt budskap. Och det stämmer ju inte, det säger ju tegnaren själv.
Översätt.
Ja, man sa att det här var inte rasism för att tecknarna själv sagt att det inte var budskapet.
Han ville visa på härskarteknikerna hos Ali Esbati.
Att Ali Esbati har en härskarteknik som är då... Alltså det var ju det som var den texten där under då. Ja,
apan, att säga att någon är rasist. Ja. Att det är härskartekniken.
Brunbejsa folk som de säger i Norge hela tiden. Ja, men jag gissar att det betyder brunsmeta.
Det kan jag verkligen köpa. Texten under bilden. Inte vara rasistisk.
Ja, det hade varit möjligt att göra en sån bild och bara en bild där du ritar av Esbati. Ja.
Han kanske sitter i någon slags, på en hög häst kanske han sitter.
Ja, eller någonting. I någon tron eller någonting och pekar och säger ni rasister. Men det är tips till den här tecknaren.
Det ger tips till den här tecknaren, det tycker jag.
Ta mycket ansvar direkt.
Han lådar satir. Ring mig om du har tips någon gång.
Men
på tecknen härskarteknik. Det är inte så här.
Nu spånar vi.
Går det att göra på något annat sätt?
Jag vet inte vad, så skulle det kunna vara värre än apa. Kanske liksom en... Nej, jag kan inte komma på något.
Men är det också att han brukar uppleva att apor utövar härskartekniker? Ja. Är det något sånt att han varit med om det själv, att en apa är så patronizing mot honom? Och därför, det skulle i så fall vara en förklaring. Att han så, varje gång man är på zoo så kan man se hur en apa är så.
Man försöker ge apan en banan och den bara, men...
Använder härskartekniker.
Lägg av.
Men jag tror att det har varit något sånt konstigt argument också, så här apans roll inom fabeltradition som en som... Mm. Alltså det som man såklart associerar till först.
Kungen över alla här.
Just det, det är det.
Men att han sa det här att det var inte ett rasistiskt syfte och tecknarna sagt att han inte är rasist. Hans syfte var inte rasistiskt. Och då blir ju den förståelsen av rasism. Svarar du nej på frågan, är du rasist? Då kan du omöjligen göra dig skyldig till något rasistiskt. Nu har vi ju hört han säga klart och tydligt att han är snäll. Han säger det själv, så vad diskuterar vi här? Men med den här definitionen då, att det krävs erkännandet jag är rasist och jag sa och gjorde det där med rasistiskt uppsåt, då existerar ju nästan ingen rasism. Då finns ingen rasism förutom hos de där sekterna som Tess Asplund ståkar, de som hon reser land och rike runt för att protestera mot. Det är bara Nordiska motståndsrörelsen. Kanske säger vi är rasister. Nästa. Ett annat bevis för att teckningen inte är rasistisk, det är då att Ali Esbati inte är afrikan.
Det är många som har trukit fram den här kontexten och historien, att man kallar, alltså det att tegna någon som aper bär något mer än bara det att tegna någon som aper, och då säger du att det är forskel för till exempel att Esbati här inte är afrikaner.
Ja, programledaren säger att kritiker har lyft fram då den här kulturella kontexten och rasistiska traditionen med såna här avbildningar. Men George Gooding menar att det är ett helt felaktigt argument på grund av då Esbatis etnicitet.
Ja, jag syns det är väldigt märkligt, och de som har drivit med detta argument har ju sagt sig själv emot i löpet av debatten, för de säger att alltså, Esbati är en iraner, är mörkhudet, och det är ju en historielös måte att framställa iraner på. Och de har ju, iranere har ju historia för att hålla afrikanska slaver själv, och så placera Esbati in i en kontext av den kulturhistoriska apetegningskonceptet som har gått på afrikanere av raseteorigrunner, och placera han in i den kontexten blir väldigt, väldigt märklig.
Ja, en lite lång klipp. Men Ja, nu hängde ni med.
Ja, delvis.
Jag känner mig så fruktansvärt upplyst och intelligent när jag lyssnar på de här.
Allt du trodde om apkarikatyrer har kommit på skam, eller?
Nej, men tvärtom. Att jag skulle kunna styra norska Studio 1. Eller? Och då hade jag sagt, det här gör inte i den här debatten. Vi ska diskutera Slussen nu.
Ja, men det är lustigt, för att här erkänner jag ändå då att det är rasistiskt att avbilda någon som en apa.
Men bara då?
Bara om det är en afrikan. Men han erkänner ju då ändå på något vis att den här reflextolkningen alla gör, att det är rasistiskt. Den är ändå ganska förståelig, men reflexen blir fel i det här fallet. För det förstår man om man läser på om persisk historia. Lite grann.
Precis.
S-et i rocken. Vi som kan om den historien.
Mm. För perserna har själva hållit svarta afrikaner som slavar. Å andra sidan, vet ni vilka som också hållit svarta afrikaner som slavar?
Nomen, va?
Andra svarta afrikaner. Svarta personer i Afrika har hållit andra svarta afrikaner som slavar. Så då borde man ju kunna rita en svart afrikan som apa också. Om man bara förklarar att man gör det i den kontexten. Ja, nej, det här är inte en apa som är en slav och dum vilde, utan det är en apa som är en dum makthavare.
Mm.
Som
förslavar
andra. Jag förstår att det kan tolkas rasistiskt. Om man trodde jag menar den sortens afrikan. Men jag menar ju den andra sortens afrikan. Jävla PK-idioter, ni är helt galna.
Men jag har faktiskt varit inne på det här själv då. Men jag pratade med Jonathan Unge om detta. Och vi kom fram till att det är ju samma man står med liksom en svastika vid en synagog idag.
Exakt. Det är exakt som det där. Nej, det här är inte ett hakkors. Det är en indisk solsymbol.
Ja. Ni jävla idiot. Tror du att jag är nazist? Nej, men herregud.
Men det är så man ska vara i Norge för att få med en offentlig debatt. Ja, men liksom, alltså hur tror ni att språk och tecken fungerar? Om alla tycker att en sak betyder någonting, då betyder det det. Vi kan ha en mer nyanserad diskussion om slaveriets historia, men du kommunicerar med mig här och nu. Och då är de här tecknen. Och det är också att det är också bullshit att det humaniserande avbildning av icke-vita bara inskränkt sig till svarta afrikaner. Mm. Att det finns en lång tradition av det när det gäller olika typer av asiater också, som väl iranierna kan räknas till. Att det har gällt alla möjliga icke-vita. Och också om man inte har märkt att människor av muslimsk börd från Mellanöstern har en så att säga icke-vit status i vårt samhälle. Att de är rasifierade. Eller vad man använder för ord. Jag menar, det är så grav kulturell analfabetism.
Jag såg en artikel i tidningen Ny Teknik. Jag vet inte hur ofta ni använder, har med den i lilla drevet. Får ni någon politisk vibb av Ny Teknik?
Svar nej.
Jag får en sån här vibb utav teknikoptimism som jag är misstänksam mot. Tror att det ska lösa klimatfrågan. Jag tror ju att det bara ska gå med nedskalning och att alla ska börja odla rovor.
Okej,
så du har 1200-talet.
Lite som politisk fiende. Jag har en ganska neutral bild, som du mår där, att ja, det är väl någon som bara beskriver att en dator finns.
Ja.
Kanske. Jag såg artikeln av så här, rubriken då, elbilar i Europa, dåliga för miljön.
Men då är de ju på min sida.
Ja.
Får du börja prenumerera på den?
För jag hade fördomar om Ny Teknik.
Så är det. Du skulle rita av Ny Teknik som en apa som bara... Men det här är ju, känner jag, fan också. För jag är ju motståndare mot Ola. Jag är en sån som tror att tekniken kommer lösa allt. Men det är ju fan. Alltså, men de skriver ganska logiskt så att elen till elbilen kommer ju någonstans ifrån. Och elen i Europa tar sig fram på ett dåligt sätt. Det står att det finns tre sorters bilar. Bränslecellsbilar, batteribilar och bensinbilar. Och då står det så här, den svenska energimixen gör bränslecellen till en vinnare. Men smutsig Europa-el gör den till ett miljömässigt sämre alternativ än batteribilar, som i sin tur är sämre än bensinbilar. Mm. Bäst för miljön, bensin.
Okej.
Okay. Mm. För att elen i Europa är så smutsig att det är kolkraftsel?
Ja, precis. Det görs på massa olika dåliga sätt då. Sverige har tillräckligt mycket vind och skit för att det ska bli bra, men resten av Europa är så himla dåliga. Men jag känner att det här är så jävla jävla typiskt, och alla jag har sagt det här till, jag har läst artikeln, berättat det för lite vänner, och alla har reagerat exakt likadant. De gör så här: nej, 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 det kan inte stämma, jag vill inte tro på det, det är väl något jävla bensinbolag som har köpt någon forskare någonstans, och för man vill ju inte tro att det, här, att det kan stämma. I botten på den artikeln på Ny Teknik så är det också en länk där det står läsarnas reaktioner. Jag bara, klick. Och där har de gjort en egen artikel där de har läst kommentarerna på den första artikeln och gjort en ny artikel. Ny Tekniks läsare då hävdar att den federala schweiziska forskningsinstitutet för materialvetenskap och teknik, eller EMPA som jag kallar dem,
ja,
att de har räknat fel. Det sitter alltså människor som bara vägrar tro att det federala svenska forskningsinstitutet för materialvetenskap och teknik kan sina saker.
Ja, 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 det är, ja, svårt att vara domare.
Ja, det, visst är det det. Men det är ändå något intressant att normalt förnuftiga människor litar inte på vissa saker. Då. För att, det var lite som idag, så satt jag och läste en artikel om någon som skrev att det var fel att legalisera marijuana. Mm. Och jag bara, nej, 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 jag tror inte på din statistik, den är köpt av någon elak gubbe någonstans, jag vet inte vad det är, men någonting här är fel, klicka bort. Yeah. Hitta en artikel där det är för att legalisera, och jag bara, ja, 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 jag tror på allt, statistiken är perfekt. Mm. Vi ska läsa lite av läsareaktionerna här hos Ny Teknik. Manne är en av flera som utgår från att forskarna räknar fel. Som vanligt har man jämfört produktion av el med förbränning av bensin. Jag fattar ingenting här. Läsaren Drygis anmärker på att forskarna räknar på en total körsträcka på 15 000 mil. Elbilens klimatpåverkan per mil kan minska drastiskt under bilens livslängd.
Att den ska köra längre?
Ja, tycker de då att man ska räkna på. Eller är det det? En Pelle svarar, 15 000 mil är väl en bra siffra? Okay. På elbilsbatterier.
Man slängs fram och tillbaka.
Ja, det gör man. Ska läsa lite det till, för jag tycker det är skojigt. Det är roligt, det här med en artikel som skrivits av läsarkommentarer liksom i egna tidningen. Bengt Johansson, kodan. En modern bensinbil har mindre utsläpp än bakgrundsnivån i en storstad och fungerar som luftrenare.
Oj.
Försök det med en elbil, säger Bengt.
Vågar inte, Bengt.
Alltså en bensinbil rensar luften.
Här var ny information.
Det här blir för mycket för Jan Ingesson, Jeppen och signaturen Bengt. Alltså tre personer. Som invänder, tror du verkligen på det där? Tänk en gång till. Bengt Johansson påpekar då att han är professor i förbränningsmotorer sedan 15 år. Och har tänkt en hel del på detta.
Burn.
Och jag, precis som Lola, jag vet fan inte. Men jag var bara så irriterad att allt är så här. Jag var vegetarian innan för att rädda vårt klimat. Jag tog det jobbet. Nästan ingen annan hakade på. Då var jag vegetarian skitlänge sedan. Läste en massa artiklar om hur dåligt det är med sojaprodukter. För att då måste man paja regnskogen och så vidare. Korn var också något dåligt med. Jaha, vad ska jag göra då? Under flyktingkrisen, folk började hjälpa till, lämna barnvagnar och vinterjackor. Och de bara, nej, 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 det där är det sämsta vi kan göra för flyktingar. Vi ska hjälpa dem på plats. Och de bara, va? Och de som fick barnvagnar, de bara, nej, men sluta, vi vet inte hur vi ska göra med barnvagnar. Så det bästa ni kan göra nu är bara, sitt hemma nu. När man kampar och man fryser, då ska man inte ta på sig kläder. Det är det sämsta man kan göra. Man ska ta av sig kläderna och lägga sig i sovsäcken. Vill du få ett utvecklande jobb och bli rik? Du ska inte plugga på universitetet. Det är det sämsta du kan göra. Du får bara en massa studieskuld och skit. Ta ett jobb direkt. Vill du bli mätt? Du ska inte äta. Nej, nej, nej. Så är det inte än, men snart kanske.
I framtiden.
Ja. Vill du få folk att skratta? Dra inte ett skämt. Det är det sämsta du kan göra.
Allt som är ens intuition ska man inte gå på. Utan...
Nej, och i många fall så är det väl lite, inte så skitsamma så, men om jag skulle, nu har inte jag köpt en elbil, men tänk om jag hade gjort det för skitmycket pengar och bara känt så här, det här sved, men det gör jag för klimatet. Och sen så kommer jag med Bengt och säger, nej men signaturen OC lugnar mig lite. Men bara lite ändå. För han skrev så här, eller hon då. Förhållandet ändras helt om samhället går över till el och sol, vind och vatten. Då blir bränslecellsbilen miljövänligast.
Ja.
Så om verkligheten byts ut mot en helt annan verklighet, som absolut inte stämmer överens med så som den är nu, då är elbilar miljövänliga. Det var ändå skönt att veta
på såren,
ja, att de är bara allt är som det inte är just nu. Då,
då är ni fortfarande bäst.
Om det i alla fall inte är som det är nu då. Då skulle den vara himla miljövänlig. Och då tror jag också man skulle ta på sig massa kläder i sovsäcken. Om verkligheten såg ut på ett helt annat sätt då, än vad den gör.
Det är motsatt.
Ja, men jag tror att ni bara ska börja köpa en bondgård bara. Odla.
Det är det sämsta.
Det kommer visa sig att det är det värsta för miljön. Det är alla som odlar eget och ekologiskt.
Jo, men på riktigt har jag sett något sånt Timbro med arrangemang som var så. Alla lokalodlade grejer, det är det sämsta man kan göra för miljön.
Ja.
Det verkar konstigt ändå.
Det känns ju...
Ja, men jag minns inte riktigt argumentet, men det var något till mig. Har du stort liksom, så kan du skal, bla, bla, bla. Det blir sämre påverkan för miljön då. Och sen så skickar du en stor båt med massa morötter på. Istället för att du ska ha många små bilar med morötter som ska åka in till stan.
Ja, just det. Ja, just det. Ifall man transporterar det från... Men det måste ju ändå vara bättre att odla själv och äta det man odlar själv.
Men om du köper det från en lokal odlare där så kan det miljöpåverkan kanske hävda dem. Okay. Det var i alla fall samma jävla attityd där. Det du tror är bäst är det sämsta.
Så här lokalt, lyckligt, fint lammkött från Österlen är mycket sämre än någon så här fruktansvärt liksom, antibiotikadopad gris från Australien.
Det är det bästa du kan göra för miljön. Den lyckligaste grisen också. De fick lite antibiotika i sig.
Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa, tack till fackförbundet Jusek och tack till Moa Lundqvist och Simon Svensson.
Tack.
Ni stod ut med mig här i mitt jättevarma kontor.
30 grader varmt.
Vi stod ut med varandra, tycker jag var fint.
Mm. Ja, starkt.
Precis, nu är lite för då så vi får kunna avsluta det här programmet. Jag heter Ola Söderholm, vi hörs igen om en vecka. Hej då.
Hej då.
Hej.